Välkommen till Växthusets trädgårdspodd för dig som gillar odling och trädgård. Och det här är en podd för dig som är grön på odling eller redan har gröna fingrar. Så där, då hälsar jag välkommen till det här nya avsnittet som idag kommer då handla om hållbarhet i trädgården. Och hur kan man göra för att bli mer hållbar i trädgården? Och jag tycker att det här är ett poddavsnitt för alla som odlar i någon form. Även om man kanske inte blir totalt ekologisk och återvinner allt i trädgården direkt och tänker på alla delar, så någonstans ska man ju börja. Och vi tänkte prata om hur man tänker kring hållbarhet, hur man kan tänka på och hur man gör lite tips praktiskt och så. Och vi på Växthuset vurmar ju för hållbarhet i många aspekter och har sedan första dagen vi började för nu snart 21 år sedan alltid haft hållbarhet med som en del i våran affär. Och det gäller vårt urval av produkter och hur vi packar och allting kring hur vi jobbar. Men idag ska vi prata med två experter inom bland annat hållbarhet. Och det är Lena Truelsen och Inge Palmstjärna, båda från Trädgårdsakademin och med ett gediget CV inom trädgård. Så jag tänker att du, Lena, kan väl börja presentera dig?
Jajamän, hej hej allesammans. Jag är som sagt en av lärarna på Trädgårdsakademin. Min stora grej är väl, och tillsammans med Inger också, att jag har ett genuint växtintresse ända sedan jag var liten. Jag har som i ett familjeföretag jobbat i Garden Center sedan jag var pytteliten. Jag tog min examen som trädgårdsingenjör. Jag har jobbat med design av både villaträdgårdar och bostadsområden. Jag har jobbat på Bo Grönt, en fackhandelskedja med information ut till kunder. Och jag har varit ansvarig för kampanjer där, framför allt gällande växter. Så min starka sida, det är ju växter.
Det låter ju intressant. Jag har också hållit på sedan barnsben, men inte alls så gediget som jag hör att du har. Det är spännande. Men Inge då, vad har du för bakgrund och vem är du?
Ja, jag är trädgårdsmästare. Jag brukar kalla mig pappersträdgårdsmästare. Jag har jobbat praktiskt i många år, även sen jag var inte pytteliten, för jag var 12 och jag var ganska lång. Men jag har jobbat i allt från blomsteraffär till inom kommunen, till plantproduktion på Lantbruksuniversitetet. Och sen utbildade jag mig till hortonom, som är motsvarigheten till agronom, men inom trädgårdssidan då. Jag har sedan jobbat som rådgivare på Lantbruksuniversitetet och Koloniträdgårdsförbundet. Jag har jobbat åt Riksförbundet Svensk Trädgård. Och sen har jag samtidigt då jobbat mycket med att skriva böcker och informationsmaterial. Jag är också vurmar för växtmaterialet. För har vi inte ett bra växtmaterial och kunskap om växtmaterialet, då blir det ingen rolig trädgård.
Nej, det är nog viktigare än många förstår, men jag förstår också att man inte kan tänka på det som kanske vanlig trädgårdsägare. Men det är, som ni säger båda två, extremt viktigt att vi har bra material. Och nu utvecklas ju också våra zoner, alltså klimatet förändras. Och med det så måste vi hålla bra koll på hur växtmaterialet klarar de nya zonerna och odlingsförutsättningarna, tänker jag också. Så det är väl ett stort område.
Ja, det är ett stort område och jag tänker ju att det ska vara roligt att odla, och roligt är det om vi har växter som fungerar i vårt klimat. Och det var det Lena jag menar när vi säger att vi pratar om ett bra växtmaterial. Det ska fungera här i Sverige.
Nej, men inte verkligen någonting som man ska bortse ifrån, för att växter som trivs, det finns inget bättre och det finns inget tråkigare än när de faktiskt inte passar och trivs där man vill ha dem att växa. Så att det blir ju väldigt icke hållbart i så fall. Men det här med hållbarhet i trädgården, det är ju ett jättestort område och man skulle nog kunna göra en hel poddserie av bara den delen här. Men vi fokuserar på några kanske små saker eller mindre saker som gör stor skillnad och hoppas att kunna inspirera dig och andra till en hållbar trädgård framåt. Så om vi ska börja med kanske att lite mer presentera Trädgårdsakademin. Jag har ju gått utbildning där för ett antal år sedan i trädgårdsdesign. Men jag tänker att det kanske finns de som inte känner till er eller som inte vet så mycket. Så om någon av er kan berätta lite mer om vad Trädgårdsakademin faktiskt är och gör.
Jajamän, då ingår vi i en stab av väldigt kompetenta lärare, kan jag säga, utan att skryta, som då tillhandahåller internetbaserad kursverksamhet, men som också har då workshops och man träffas. Man börjar på en nivå. Det finns 12 olika delkurser och så kan man jobba sig uppåt och man kan jobba sig ut sidorna i de här olika kurserna. Ha dem som delkurser och vara nöjd med det, eller till sist då göra sin trädgårdsdesignexamen. Mm. Och då blir man diplomerad trädgårdsarkitekt och gör då, alltså man får en väldigt fin utbildning. Det finns ett fantastiskt material på nätet där att tillgå och som sagt kompetenta lärare. Så det är bara till att säga välkommen. Gå gärna ut på vår hemsida och titta, det kan man läsa sig till allting. Och från unga till gamla, det passar, eller gamla äldre, jag själv tillhör de äldre. Men det finns mycket att lära och ett jättefint material som sagt. Så vi hälsar alla välkomna som vill ut och titta på hemsidan.
Ja, det kan jag skriva under på. Det är spännande att titta där och kanske drömma om och sen faktiskt realisera någon kurs eller två. Jättebra kurser tycker jag. Sen vet jag att nu har ni 20-årsjubileum i år faktiskt, där vi också är med lite grann på ett hörn. Och där är det öppna webbinar runt den 20:e varje månad, vardagar då. Så att där kan man hålla utkik både på hemsidan och på er Facebook-sida vad jag vet, för att se precis vilka ämnen som kommer. Ja. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera. Jag lyssnade in på det med vad var det, silverväxter med silverfärgade blad. Silverfärgade. Mm. Ja, det var mycket inspirerande.
Vad roligt att höra.
Ja. Nej, det var toppen. Vi var flera stycken på jobbet här som satt och lyssnade under lunchen. Ja, men då ska vi väl komma in på lite mer kring hållbarhet faktiskt. Och en sak som jag tycker är väldigt trevlig med hållbarhet, för hållbarhet är så viktigt av många skäl. Men det är ju faktiskt så att hållbarhet också ganska ofta innebär att man kan spara lite pengar. Att det faktiskt kan vara ekonomiskt att satsa på hållbarhet också i trädgården. Och för att vi ska få någon typ av struktur på det här, för vi kan nog babbla på här om vi kommer igång, så har vi delat upp det i några olika ämnen. Och jag tänker att du, Inger, du kanske kan börja med att prata lite om kompost och trädgårdsavfall.
Jajamän, det gör jag så gärna. Och kompost är ju mitt val här om vi ska vara hållbara. För att man kan ju börja med det som är enkelt, och kompost är väldigt enkelt. Många gånger får man det till att verka så märkvärdigt och det ska vara speciella kärl och byttor och bångar och hålla på fram och tillbaka. Mm. Men kompost är ju en naturlig process och den behöver inte ta stor plats. Även om man bara har en liten trädgård så får man ju plats med en 1x1 kompostbehållare som man kan, eller kompostfack som man kan dela upp och köra, återvinna trädgårdsmaterial. Och det som är så fint då med det här växtmaterialet är ju att det innehåller de växtnäringsämnen som mina växter behöver. Och att komposten också är det absolut bästa jordförbättringsmedlet som finns. Oavsett om vi har en tung lerjord eller vi har en sandjord eller vi har mjäla eller något annat elände. Och vi behöver inte köra en massa skräp till tippen, så vi spar ju pengar, vi spar ju miljö. Har man inget alternativ så är det naturligtvis bättre att köra sitt trädgårdsavfall till tippen än att elda upp det. Men, så att, för de flesta har ju speciella fack för trädgårdsavfall och kompostera det. Så att, har man inget annat alternativ, men det är ju trädgårdens guld, så att det vill man ju behålla i sin trädgård för att återanvända.
Det kan jag skriva under på. Det är till och med så att jag har desperat bett grannar som har haft mycket löv att jag får komma och hämta dem.
Ja, jag gör samma sak. Jag gör samma sak. De tittar lite lätt på en sådär. Jaha.
Ja. Precis, då ser liksom va?
Ja. Nej, men det är alltså fantastiskt. Och att komposten är ju väldigt lätt att sköta. Man ska bara tänka på det att den behöver vara fuktig. Alltså många lägger sina kompostavfall i en sån här nätbehållare och det är okej. Men man måste tänka på att torkning är ju ett sätt att förvara livsmedel. Så slänger vi torra löv och torra grenar och torrt gräs, då förblir det torrt. Utan vi måste se till att komposten är fuktig. Och det innebär ju då ibland att man behöver vattna den under vissa perioder. Eller om man kan sätta något skydd runt den här behållaren så den inte torkar ut lika lätt.
Ja, och inte i någon stekande sol och såna här saker. Skuggigt är väl bra.
Ja.
Jag brukar själv fuska. Jag har dåligt med tålamod i många avseenden. Så jag trycker ner en massa inte riktigt färdig kompost och kanske till och med ganska färskt kompostmaterial i botten på mina odlingslådor.
Ja,
För där.
det funkar alldeles utmärkt. Det du ska tänka på då, det är att du behöver komplettera med lite kväverik gödsel, för själva nedbrytningsprocessen tar ju kväve där. Så att lite hönsgödsel eller någonting sånt, om man har en halvfärdig kompost och man ska odla i jorden, att man ska odla som man vill ha en skörd så att säga. Då behöver man
Ja.
komplettera med det så att det ska bli ett bra resultat. Ska man
Ja.
bara liksom bli av med det, om vi säger så, att man tycker att det är ett avfall, vilket det ju egentligen inte är, eller tycker jag alltså, så behöver man ju inte gödsla upp den om man bara ska lägga den under en häck eller någonting. Men ska man odla i den så man vill ha en skörd, då får man komplettera med kväve. Likadant om man ska använda den i sommarblomskrukor eller någonting sånt där. Då behöver man komplettera med kvävegödsel.
Får jag lägga till en sak där? Om man har en trädgård men man har ingen kompost, då kan man i alla fall tänka på att allt, man säger inte kanske kvistar och grenar, men alla löv används ju kvar i trädgården. Antingen så, man städar ju bara lätt idag. När vi gör våra skötselplaner, då pratar vi inte om att städa trädgård längre, utan man ser till att det ska funka. Så att löv som hamnar på gräsmattan, antingen kör man över flera gånger för att maskar och andra tar hand om det sen. Det får bara inte bildas stora högar. Eller så skyfflar man in det i rabatter där maskar och annat tar hand om det. Så att det ändå, det blir ju kompost på sitt sätt, fast på mycket längre, det tar lite längre tid. Men istället för att köra bort, alltid ta tillvara, lätt att ta tillvara alla blad och löv.
Tänk på alla som älskar pioner, alltså. Vi har ju inte ordentligt med snö. Det är, snön kommer och snön går. Det är ett jättebra skydd att täcka just pioner som har tidiga knoppar som sticker upp över jordytan med ett rejält lager med löv.
Klokt. Ja, men, och där kan jag tänka mig också, som täckmaterial så minskar det ju avdunstningen och ger väldigt mycket mylla på sikt, som sagt var. Och maskarna älskar ju att dra ner. Har ni sett det när de skruvar ner ett blad ner i jorden? Har ni sett det? Det
Inte
ser
på
helt
sådana, nej.
underbart ut.
Ja.
Ja, man ser hur de liksom nästan har nypit tag i och försöker dra ner ett löv i marken. Det ser fantastiskt ut.
Sen tycker jag
Ja.
vi inte ska sticka under stol med att man spar mer än pengar här. Man spar sin kropp, därför att det är så många, jag som har problem med ryggen, alla som jobbar i trädgård har problem med ryggen på äldre dagar. Man spar sin rygg om man inte håller på och krattar och konkar och bär löv och kör iväg, utan det får ligga. Det kan ligga till våren, och vill man då städa upp lite under våren, då har ju löven brutits ner och har mycket mindre volym och mycket mindre tyngd och mycket mindre att ta rätt på.
Jag har bara en sak, för jag gör precis så. Jag låter löven ligga på min gräsmatta och det blir ju de försvinner ju sen på sommaren. Men jag har kommit på att jag måste bli duktigare på att kratta undan löv på mina grusgångar. För om de bryts ner där så blir det ju jättefint och extra mysigt för alla frön att så sig. Så det är väl kanske ett undantag.
Ja, det är faktiskt viktigt. Ja.
det är faktiskt helt rätt. Och även om det ligger på plattor och sånt där. Men mycket blåser ju bort under vintern också, eftersom det inte är någon snö, som sagt.
Nej, precis. Nej, men mycket, mycket klokt där tycker jag kring att spara sin kropp också, och att varför ska man köra bort det om man ändå har nytta av det? Och kanske känner du, om du har någon granne som vill ha dina löv om du inte själv gör åt dem. Så ja.
Det man ska tänka på bara, det är ju att många tror att komposten är ohyggligt näringsrik, att det är som ett gödselmedel, och det är det inte. Det är som en bra jord, så att det är ett jättebra jordförbättringsmedel. Men det är inget gödselmedel, så att man får ju gödsla fast man använder komposten, så att säga.
Ja, precis. Nej, men det är ju viktigt. Och jag har ju tur. Jag använder ju, som precis som jag sa där, att jag la det i botten på min odlingslåda. Men jag har ju också höns, så att jag har ju en resurs där som kunde hjälpa till i näringsberikandet. Men det är ju inte alla som har, så det är viktigt att tänka på. Okej, ska vi titta på gödsel då? Vi pratar ju
Ja,
nyss om
då, det är en naturlig övergång där till gödsel.
det. Ja.
Och gödset är ju alla växters mat. De måste ju få mat för att kunna växa, mat och vatten. Men maten då, gödsel, näring, väldigt viktigt, speciellt om vi nu pratar trädgårdsväxter, så är det ju de första åren här som är speciellt viktiga när de ska då sätta ett stort och välfungerande rotsystem, att de får näring. Det kallar vi för då etableringsåren, de två, kanske till och med tre första åren, att man ser till. Första året kanske det är så pass mycket näring i varje kruka då. Man köper ju de flesta växter idag krukodlade, och då är det oftast mer långtidsnäring. Men år två och tre är det väldigt viktigt. Följa doseringen som det står på gödselmedelssäcken, och där är det otroligt viktigt att välja naturlig gödsel. Vi vill absolut inte hålla på med kemisk gödsel. Men även ute i trädgården, för att en naturgödsel bidrar ju inte bara med själva näringen utan även strukturen är ju bättre med naturgödsel, och det gynnar ju då det biologiska livet och allting. Så att det är ju det som är grunden, inte bara själva näringsämnena utan helheten där man får med när man använder
naturgödsel. Kogödsel och hästgödsel, där får man ju verkligen den här fina strukturen.
Ja, precis.
Som jag jobbar hårt för att få här hemma. Jag har visserligen fin lera, men den är ju väldigt hård och kompakt, men näringsrik kanske. Men jag har också jag tror jag bor på en rullstensås eller vad det är, för det är bara sten överallt när det inte leran är. Men det var ju viktiga punkter tycker jag. Titta på naturgödsel och se till att du gödslar noga och enligt de doseringar som anges under de första åren av växternas liv hemma hos dig, så att du får en bra etablering och därmed gör växterna mer tåliga och motståndskraftiga framöver.
Ja, och sen är det ju, om jag får lägga till det, det är lite olika växtlag också. Häckar och buskar, när de etablerar sig, kräver inte så mycket näring, medan rosor då till exempel, som växer väldigt mycket under en kort period, behöver näring varje år för att bli fina. Så att det och perenner, många av dem är ju inte alls krävande på näring, så att det får man lära sig att läsa på lite.
Ja, exakt.
Har man växter i kruka så kan man ju arbeta med flytande gödselmedel, och då gör man svaga doseringar men använder det regelbundet, så får man ju inte någon spill, och så får man växter som mår väldigt mycket bättre också när de får en liten svag giva regelbundet med näring.
Ja, det där är någonting som jag ofta försöker göra, att jag tar den här, man brukar säga 5 milliliter per liter en gång i veckan, så delar jag upp det på de antalet gånger jag vattnar under en vecka för att det ska bli mer jämnt, och då får man väl en mer balanserad tillgång för växten.
Ja, vi kan ju jämföra med oss själva. Man ska inte förmänskliga växter, men jag menar, de mår ju också bättre av en regelbunden kost, precis som vi gör.
Ja.
Inte skråmål i veckan, utan lagom med mat varje dag.
Ja, jag tänker på någonting som man kan göra lite grann hemma själv när det gäller att skapa egen gödsel, är ju att brygga, eller vad man kallar det för, nässlor och för den delen vallört också, där man kan få ett ganska potent och brett gödselmedel. Men det kräver ju stor tunna och det kräver lite jobb. Men det är definitivt ett alternativ, så man ska inte vara ledsen om man har nässlor. De har ju också andra fina fördelar som bostad och barnkammare till många, inte minst fjärilar. Så de ska vi väl vårda på något sätt, inte överallt men på kanske en liten hörna.
Men då, om jag får tillägga det här, om man nu går ut i sin trädgård, så är det otroligt viktigt att inte börja och gödsla för tidigt, för då urlakas det ju med mycket regn om man lägger ut till exempel på gräsmattan innan jorden har rätt sig. Och det är inget gradtal på jorden, vad är det? Var det 14 eller vad var det innan näring tas upp?
Det är olika.
Ja, lite olika, men i alla fall inte börja gödsla gräsmattan för man ser att den har börjat växa. För annars gör man allting i onödan och då fördärvar man ju bara grundvattnet istället för att göra någonting bra.
Vad smart, för det tror jag många tänker, en solig vårdag, det börjar bli grönt och så här, men fortfarande kan det vara lite kallt. Då, man vill göra liksom det här vårbruket direkt så det blir klart. Så det var nog en väldigt klok påpekan där, tänker jag. Så vad bra. Då fick vi lite extra tips där.
Ja, och sen följer det av sig själv. Stora växter behöver mycket vatten, då får de ju mer näring, och små växter och små brukar.
Men då kommer vi in på det här med bevattning, Inger, och lite kring regnvatten också.
Jag har en lite lustig anekdot där jag gärna berättar. Det är så att jag är tillsammans med Christer Kvant författare till vår trädgårdsbok som har nu kommit ut i en ny upplaga här. Mm. Den innehåller mycket information och mycket, och då har vi ett nytt avsnitt som vi har tagit upp mycket om regnvatten. Och då skulle vi göra reklam för boken, och då sa Kristel, ja men då kan väl du prata om regnvatten. Jaha, så ja, vad ska jag säga om regnvatten då? Det samlar man ju upp, det är ju självklart, det har jag gjort hela mitt liv. Det var det som var det nya då, att vi ska samla upp regnvatten, och jag tycker det är så självklart. Det är inte komplicerat överhuvudtaget, och det behöver inte vara några märkvärdiga tunnor, och man kan ju gå in med de stuprör man har, så finns det ju som man kan kapa och sätta på såna här fällpipar och så vidare. Och vi får ju inte längre skicka ut regnvatten i vårt avloppssystem, så att vi ska ju ha en speciell uppsamling av regnvatten faktiskt.
Ja, det här kommer ju med framåt med vårt förändrade klimat också ha en stor påverkan, både när det gäller torkan, att vi faktiskt behöver samla upp vatten, men också på andra skalan att det kommer vräka ner. Så vi måste också vara duktiga på att se till att vi har en förmåga i vår trädgård upp vattnet. Och med det sagt egentligen så är det väl, man pratar mycket om att man inte ska ha allt för mycket hårdgjorda, stenbelagda, asfalterade ytor, för att då blir det ju en riktig skjuts ner i samlarvatten, och framförallt inte luta mot huset då. Nej. Eller grannens hus kanske. Jag vill gärna bygga på när det gäller regnvatten, för jag känner mig jättestolt. Jag har tunnor på flera av mina stuprör, men jag har gjort lite mer än så. Jag har en damm där vattnet ju dunstar över tid, och för att slippa fylla på från, jag har egen brunn så jag är ju extra noggrann då kanske med vattnet, så har jag dragit den närmaste stupröret rätt ut så att det kommer ner i dammen. Så jag är jättenöjd med det, då får jag ju fullt där, fyller på emellanåt. Och sen har jag, när jag byggde min terrass, så passade jag på att gömma en sån här kubikmeter under terrassen dit hängrännan går ner i och fyller på, så att jag kan vattna ut med en vanlig trädgårdsslang från den. Och så där känner jag mig nöjd med. Det går alltså att hitta massor med fiffiga lösningar.
Det finns många fiffiga lösningar. Man får väl bara tänka på, när du sa damm där, så får man ju tänka lite grann på det här med säkerhet också. Samma sak, jag har stora öppna regnvattentunnor, och har man små barn så är det ju lätt att de kan hängas över kanten, för det är ju väldigt roligt att leka och plaska med vatten, det vet alla. Så att man får ju hitta säkra egna lösningar så att säga. Men det är också på växthuset, på alla uthus, det finns ju mängder av ställen där man kan samla upp vatten så att säga och ha stående. Och det är ju så mycket bättre för växterna också om vi använder det här tempererade vattnet. Så att...
Ja, istället för en kall slangvatten. Ja. Nej, det är inget mysigt. Nej. Men där finns det ju otroligt mycket att göra tycker jag. Och jag tror vi i Sverige framförallt, allting är ju så liksom praktiskt anordnat med stuprör, och det går ut till kommunen och det ordnas och fixas. I många länder så är det här mycket, mycket mer vanligt. Men jag tycker jag ser mer och mer att folk köper tunnor och ställer ut och sådär. Så det är väl positivt.
Det är ju mycket positivt, och det nästa steg, det är ju att vara lite sparsam då under bevattningen. Det är ju det som följer. Vi pratar ju lite grann här om gödsling av gräsmattan, och gräsmattan, både gödsel och bevattning där, är ju ganska stora... Vad ska man säga? Jag ska inte säga miljöbova, för det är inte det jag menar, men man ska ju nöja sig med att bevattna det som verkligen behöver bevattnas. Och en gräsmatta behöver väldigt sällan bevattnas. Den överlever oftast en längre torrperiod. Den blir brun, den blir ful, den blir tråkig, men den överlever. Så att när det är torka så handlar det om att vattna de växter som verkligen behöver det på ett effektivt sätt. Och då är ju de här dys- och porslangarna, eller fuktslangar, eller svetslangar, eller vad ni vill kalla dem, absolut att rekommendera. Då får vi vatten som ligger, vi lägger slangen ut med häcken eller runt i grönsakslandet, och vattnet kommer ner i jorden, dit ner där det behövs, ner till rötterna. Inte på trädgårdsmöbler och grannens bil och alla hårdgjorda ytor, plattor och sånt där med, när vi har sån här spridare, utan det ska sippra lugnt och fint ner i jorden.
Där det ska ner. Jag vill också slå ett slag lite grann för droppbevattning i motsvarande man har munstycken vid olika. Och vi har ju vår solcellsdrivna bevattning som helt anpassar mängden vatten beroende av hur mycket solen skiner på den. Så att det finns många smarta grejer, men precis som du säger där, att hålla på vattna grannens bil är kanske inte det optimala när det är lite vattenbrist, och överhuvudtaget ska vi vara sparsamma med fint vatten.
Bevattningsförbud också får vi inte glömma. Därför är det smart att samla upp sitt eget vatten.
Ja. Mm. Och vattnet ska ju ner i jorden. Jag menar, vattnet gör ju ingen nytta på de övre 5 centimetrarna, utan det ska ju ner i jorden. Och det gör det inte om man står och duschar med en sån här pistol eller man har en spridare som står och snurrar i 10 minuter. Det blir bara blött ovanpå.
Ja, är det torrt så rinner det ju undan ofta någon annanstans. Jag tänker också att man kan väl slå ett litet slag för det. Det är som sagt jag som har egen brunn som är gråvatten. Det som du liksom förbrukat vatten som inte är rent avloppsvatten. Så det kan man ju ta tillvara också och vattna med.
Ja.
Så att det finns mycket man kan tänka på. Men just det här att fundera över vad är det som behöver vattna och hur ska jag vattna det på ett effektivt sätt?
Mm.
Nej, men det, jag tror det med man säger hållbarhet i trädgården, så jaha, vad är det då? Men nu tycker jag att vi har kommit med flera konkreta saker, och det är ingenting som är hokus pokus, utan det gäller bara att tänka sig för lite grann och kanske lära sig lite mer om vissa saker och se hur det hänger ihop, så kan man nog både och kanske tjäna en liten slant också i sitt trädgårdsodlande, tänker jag. Ska vi titta lite grann på det här med växtvalet då, Lena? Det är ju viktigt att välja rätt växt.
Ja, ni som känner till Trädgårdsakademin eller kanske kommer att göra det, så kommer ni att mötas av det här ordet ståndort väldigt ofta, speciellt av Inger och mig. Och det är ju att få rätt växt på rätt plats. Där alltså det är sådana förutsättningar som växten vill ha, och de allra flesta trädgårdsväxter, de trivs på en normal, frisk växt. Väldränerad jord, och så finns ju då speciella surjordsväxter med mera. Men det tar man reda på, det får man reda på. Det står oftast då om man går ut och handlar. Och det är ju det också att det ska vara en rätt jordvolym. Har man en ny trädgård, då måste man vara otroligt noga med att titta så inte jorden är kompakterad, som vi säger. Om det har gått stora maskiner över området och för att transportera olika saker, det måste man ta reda på. Märker man att det står vatten i en trädgård, då är jorden kompakterad, och då måste man in och luckra den innan man fyller på riktig matjord.
Hur gör man det?
Det måste man ha en traktor eller liknande om det är ett större område som hackar med en maskin, eller så får man gå med ett spett eller något annat om det är mindre yta för att man ska få luckor. Då har det väl börjat spricka upp. Jag bor på lerjord, så jag säger, har det väl börjat, och då fortsätter det av sig själv. Men man måste börja bearbeta, och man ska kräva, tycker jag, av den som har anlagt marken, entreprenören, att de får inte lämna. Det händer jätteofta. Men de bör absolut inte lämna ett område om det är kompakterat, speciellt av den lerig jord, utan att då ha hackat ordentligt. Det kan man läsa på mer om, det kan jag inte dra här.
Det låter väldigt klokt, för då är det nästan hopplöst sen, för då kommer det ju stå vatten kanske, och man får ingen, inte den mylliga, man måste lägga på enorma mängder jord annars.
Så är det. Så att det, men man kan åtgärda det genom att göra så och sen fylla på med bra material ovanpå. För att om vi pratar trädgårdsväxter, så bör de alltså de allra flesta god jord på en 40 cm om man tänker. Jorddjup på en perenn kanske, beroende på om det är sånt som efter etablering tål torka, kanske det räcker med 20 cm. Men en god jord, som Inger också sa, det är ju liksom basen. Rötterna måste kunna sitta fast och fästa för att bära upp växten, och de måste kunna ta upp vatten och näring. Så att god jord, det är det allra viktigaste, och sen då att man får rätt växt på rätt plats. Är det blåsigt, så får man inte välja en växt som är lite känslig då för kalla vindar. Är det så många perenner, vill absolut stå väldränerat, då kan man inte sätta dem ett sunkigt hål i trädgården, för det kommer de
att...
Det är inte svårt, när man ska bara läsa på och se till att man kan lite för att välja rätt växt. Soligt, skuggigt, halvskuggigt, silande ljus. Det finns många olika parametrar som man ska tänka på när man väljer i alla fall
växterna. Precis, och det framgår ju på växternas beskrivning ofta, och det är ju en anledning till att man vill informera om det här. För att det är ju så att en växt som trivs bra i solet trivs ju verkligen inte bra i en skugga. Så att då känns det lite meningslöst att sätta den där. Så då ska man välja
liksom
bort
ingen
den.
Idé. Nej, och Inger, nu tar jag orden ur munnen på dig kanske, men man kan inte kompensera en solväxt, sätta den i skuggan och kompensera med vatten och näring. Det hjälper inte.
Nej, det blir tok. Ja.
Nej, det blir inte bra. Men alltså det är ju det också, en växt som är på rätt plats, den trivs. Den blir inte lika lätt nedsatt och i förekommande fall angripen av sjukdomar. Men sen kan vi ju också säga det att vi måste i dagens läge, med tanke på den biologiska mångfalden, acceptera att har man en trädgård så måste den också få innehålla lite larver.
Ja.
För det är ju över 2 miljoner trädgårdar tror jag i Sverige idag, och är en betydande del av den ekologiska balansen då runt omkring i det ekologiska systemet. Så att det får vi finna oss i. Och har man lite larver, ta en slang och spruta med hårt tryck eller klipp bort. Men man får tillåta, och de är inte där hela tiden. De är där utan en liten tid av sin livstid då, från ägg, och så blir de larv innan de förpuppar sig eller vad de nu ska göra. Så att klipp bort eller eventuellt, eller men absolut inte spruta med olika medel, för det för ofta så hjälper det inte alls. Och ofta har man föregått lite för tätt och det blir brända blad. Det är alltså inget vi ska hålla på med, utan en slang, och så får man spruta med lite hårt tryck, inte tryckluft, inte den här sprutan som man tar och tvättar bilen med. Men alltså
nej, då blir det lite jobbigt för växten.
Ja, det blir lite jobbigt att vara växt då. Så, ja. Men absolut, att vi måste tolerera. Och du nämnde ju där nässla bland annat då, som är väldigt mycket mat.
Jag vill poängtera här också att det gäller ju också, många tänker att det är så viktigt växtval just det här som vi då har i trädgården, om vi tänker på fruktträd och rosor och så vidare. Men det gäller ju även våra sommarblommor, så att sommarblommor har ju också krav på sin växtplats. Och det känns naturligtvis inte lika allvarligt eftersom vi bara har dem en sommar. Men vill vi ha ett fint resultat, vill vi att de ska blomma och vara till sin fördel så att säga, så väljer vi pelargoner för solen och vi tar fuchsia i skuggan eller begonia. Att de får rätt växtplats så att vi slipper hålla på och kämpa här med extra vattningar och konstigheter för att de ska liksom trivas. Utan rätt växt på rätt plats, mindre skötsel, mer hållbart, färre planter som behöver bytas ut.
Ja, men det blir så mycket roligare. Är det inte det egentligen grunden till det hela? Att om det blir bra, då är det kul. Och då vill man göra mera. Och det är väl fantastiskt.
Ja. När grannarna kommer och fotograferar din fina pelargon, då blir man glad.
Ja. Ja, men härligt. Nej, men växtval, det är ju verkligen viktigt. Och det du säger, att de är mycket mer välmående. Det är grunden också för att få en härlig trädgård helt enkelt.
Ja, och hållbar.
Det går lite i ett.
Allting hänger ihop.
Ja, det gör det just. Som en återanvändning då i trädgården. Har några tankar där då? Inger, har du någonting du kan tipsa?
Jag som har jobbat i trädgård i väldigt många år, ända som barnsben, när jag sa detta med dålig rygg. Jag tycker ju att plastkrukor är väldigt bra. Därför de är lätta och de är lätta att använda. Och jag är medveten om miljöpåverkan då. Men där är det ju en desto större anledning att se till återanvändningen. Att vi sparar våra plastkrukor och våra brätten och allt vad det nu är för någonting. Men att man ser till att man tvättar ur dem med hett vatten så att det inte sprids några sjukdomar och så vidare. Så där har man ju återanvändning. Komposten är ju återanvändning. Tar vi hand om avfall i form av att vi köper gödsel, så det är ju det också en sorts återanvändning så att säga.
Jag har samlat på mig ganska mycket grenar av olika tjocklek som jag använder som växtstöd på olika sätt, och staket och gör små insektshotell och sådana saker.
Ja.
Det är ett sätt, och faktiskt lite kraftigare grenar som vi har byggt upp just till ett insektshotell. Och det blir ju faktiskt, om man får säga det själv, det är ganska snyggt men så himla trevligt att veta att det bor någon där. där också. Och det ser man ju efter ett tag att det börjar finnas liv där. Så det, ja, det är ett sätt att använda istället för att elda upp, som vi sa, eller att köra iväg. Ja. Jag också strimlar ner så att jag flisar en del till gångar och sånt, som jag tycker också är väldigt bra.
Sen tycker jag att det finns många saker, alltså rent fysiskt saker, som man kan återanvända i trädgården. Jag menar, jag behöver inte köpa ett speciellt såll, utan jag tar ett gammalt durkslag eller någonting sånt. Man kan liksom använda sin stekspade för att lyfta sina såplanter. Man behöver inte köpa en massa specialgrejer, utan det går att återanvända väldigt, väldigt mycket. Köper man nu gödsel eller man behöver köpa jord i plastsäckar, så kan man återanvända de här säckarna. Vänd dem ut och in så är de svarta på utsidan. Stoppa ner allt ogräsrens i och förslut och låt dem förmultna innan man häller dem i komposten, så slipper man ju spridning då av kvickrot eller maskros. Alltså den typen av återanvändning, om man ser föremålen, hur de kan vara mångsidiga.
Absolut, det finns ju massor man kan göra där. Och också använda olika saker inifrån till planteringskärl och sånt kanske. Och någonting som jag har gjort under många år, det är att när mina lerkrukor går sönder, om de går sönder illa, ja, men då har jag en liten låda, eller en ganska stor låda vid det här laget, där jag samlar dem. Går de sönder bara med kanske 4 bitar eller 5 eller så, då limmar jag ihop dem. Mm. Och de får ju väldigt fin karaktär, tycker jag. Det kanske kan man ställa den finaste sidan utåt. Men lerkrukor är ju rätt dyra och det känns så jätteonödigt att slänga dem. Men de här bitarna då, jag väntar faktiskt fortfarande när jag ska bli på riktigt, riktigt dåligt humör. Då ska jag gå loss på dem och finstrimla dem, eller så här, hacka dem. Och så ska jag ha dem som täckmaterial. Det blir en stor yta, de går att täcka. Men man kan ju tänka så. Det kan ju vara fint att ha en kruka, till exempel, som täckmaterial.
Ja, och de kan vara istället för lika kulor också i långa, ja, stora bitar.
Just det,
det har jag
inte tänkt.
Jag har lagerhyllor i plåt i mitt växthus. Jag har tagit bort, själv, jag har bara själva stommen. Då kan man sätta sådana här skobrickor istället för det finns så många olika saker man kan göra här som är en typ av återanvändning. Och man hittar ju på återbruket också som man kan ta till sig. Gamla lövkorgar och allt vad det är för någonting. Det finns så mycket.
Ja, det här tycker jag också att man kan uppmuntra individualismen. Att det behöver inte vara likadant överallt, utan man kan ha lite sin trädgård och på sitt sätt. Det blir ju bara mer personligt och roligt. Mm. Ja, men ska vi gå in på det som vi har sagt i sista punkten, som kanske många tycker är lite besvärligt. Det är ju ohyra. Och skadegörare kanske, men såna, den biologiska mångfalden, om vi kallar det för det.
Jag nämnde nästan detta redan innan, att det är viktigt att vi får acceptera att vi har insekter i våra trädgårdar. Och jag tänkte att vi pratade om komposten. När jag grävde om min kompost för något år sedan, då plötsligt så började det surra. Då var det ju jordhumlor som hade byggt sitt bo där. Och då fick man ju sluta. Så överallt i en levande trädgård, vad det nu kan vara, så finns det små insekter. Och man blir ju så otroligt glad när man ser de här. Och då är det ingen ohyra, men alltså insekter, och de lever ju, nu lever inte just humlor på annan ohyra, men det finns ju inte minst fåglar kommer ju till trädgården och äter, de kan ju äta jättemycket larver då när de får fågelungar, så går det tusentals insekter varje dag för att mata dem, så att uppmuntra och ha frukt och bär i trädgården och blommor så att även fåglar trivs, för vi vill ha in allt utom rådjur och fasaner, eller hur, Inger?
Ja, rådjur och fasaner kan gärna stanna på andra
sidan. Ja, de får stanna utanför.
Ja, de gör det här. Nej.
Och om vi pratar mjöldagg, som är en ganska vanlig sjukdom, då är det fel växt på fel plats. Men om vi tar rosor, då är det ju tyvärr så att den står på fel plats. Då är det att den vill ju ha en jämn fuktighet, rosor. Och speciellt om man väljer rosor som har väldigt tunna blad. Många av de här gammeldagsrosorna, de har lättare att få det. Just i och med att svampangreppen då lättare går in i de här tunnare bladen. Medan tjocka, lite grövre, tjockare, läderaktiga blad, där har det svårare, just mjöldagg. Om man vill då byta, man vill gärna ha rosen, ska man, är det med jordtrötthet, lite annat. Men det är oftast det att det är fel sort.
Och men då kan man flytta på den då?
Ja, då får man flytta på den till om det finns ett mer lämpligt ställe.
Eller så byter man sort, för det är stor skillnad på sorter när det gäller rosor, när det gäller jordgubbar, när det gäller potatis. Det är väldigt många växtslag, särskilt de som vi äter, där man ska vara noga med att välja sort. Det är inte alltid så lätt, därför att ibland så är inte utbudet så stort i din trädgårdsbutik. Men det finns bättre och sämre sorter. Och där är det återigen då att man är ivrig, man vill komma igång. Ja, men de hade inte den persikan frost som jag ville ha, eller Riga. Nej, men då tar jag den här med något annat namn. Och då har jag kanske då en persika som är väldigt mottaglig för krussjuka istället. Som då är en sån här sak som man brukar bekämpa med kemiska medel.
Men då kan man komma in här på lite slutkläm när vi pratar här om man ska hemmaodlat, närodlat, lokalodlat med mera. Men sen har vi en märkning i Sverige som heter E-planta, framförallt på trädgårdsväxter då, och även frukt och bär. Att har man möjlighet att köpa, allt finns inte med E-märkning, men en väldigt bra märkning, för då är det växter framtagna för svensk klimat och det friskaste som finns på marknaden, kan man säga.
Ja, men precis, det stämmer ju. Det är ju bra att hålla utkik. Det står E-planta på etiketten i så fall.
Ja, det gör det. Sen som sagt, det finns inte på allt, men det, om man väljer mellan två och det finns en E-planta, då väljer man E-planta.
Får jag tycka till? Jag kom på en sak här nu. Någonting som är ganska hållbart, eller väldigt hållbart, ska jag säga. Det är ju att odla upp sina växter själv. För då följer man dem ju, man vet hur de har vuxit upp. Och ofta, om man tänker på perenner eller om man tar sticklingar av buskar och växter, så har de, om de har börjat etablera sig där, då kommer de att fungera väldigt bra på platsen. För de är uppvuxna där och de behöver inte byta miljö. Så det tycker jag är ett bra sätt. Min trädgård är nog till hälften i varje fall består av egen producerat växtmaterial. Så det är ett sätt, och det är också ett sätt att spara pengar.
Det är också ett sätt att spara pengar, men det finns vissa risker med det. Och jag sa, som jag sa i min intro här, jag har varit rådgivare på Koloniträdgårdsförbundet. Och koloniträdgårdar, där är det ju en tradition att man delar planter med varandra. Ja. Och det är väldigt positivt alltihopa, men det finns ju då vissa växtslag där det följer med sjukdomar där man ska vara extra försiktig, som hallon, jordgubbar, svarta vinbär. Där det är väldigt lätt att det sprids sjukdomar som inte går att bota, utan då är man tvungen att ta bort växten. Så att det ska man ha med sig när man förökar egna växter, att man tänker till en sväng där på det.
Hur ursprunget ser ut och att man kan en del om det. För vissa växtslag är ju mer utsatta än andra, som du säger där.
Ja, och man går liksom inte till sin livsmedelsbutik och köper vanlig matpotatis som sett potatis.
Nej.
Man ska se till att man utgår från ett friskt växtmaterial.
Jo, men det är ju alltid sunt. Men frösådder är ju väldigt kul, för man får många växter.
Absolut,
ja.
Positivt.
Det är ju inte bara, det är ju inte bara att man spar pengar, man har ju möjlighet att man sår själv, man får ju sorter som inte finns i handeln och sorter som är svåra att hantera i handeln och sorter som kan vara väldigt dyra i handeln. Jag menar en sån växt som rosenskära, kosmos, den behöver en väldigt stor kruka för att utvecklas, så den blir alltid väldigt dyr i handeln, och kan man då, och den är lättodlad, så gör man den själv, så gör man ju en stor förtjänst.
Ja, absolut, men det är glädjen att kunna variera sig mycket. Ja, nej, men nu har vi fått väldigt många tips på högt och lågt, tänkte jag säga, men grundläggande också. Och jag hoppas att den här podden har gett lite tankar och idéer, och jag säger stort tack till er båda för väldigt mycket insiktsfull information. Jag kommer att ta tillvara mycket av det jag har lärt mig av er idag, och jag hoppas andra gör det också. Så med det så tänker jag att vi avslutar dagens podd och jobbar på för våra egna hållbara trädgårdar framåt. Tack så mycket!
Ja, tack så mycket! Hej då!
Hej, hej.